Rollspelsklubben, avsnitt 2, MUTANT, år 0. Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Rollspelsklubben här på ikerostream.se. Mitt namn är som vanligt Jonna Jonsson och jag kommer att vara er värd. Det här är ett lite speciellt avsnitt då det här avsnittet inte riktigt var planerat från början. Utan en stor nyhet, stor som en zeppelinare, slog ner över Rollspel Sverige för ungefär 3 veckor sedan. Och efter det så var jag i kontakt med skaparen av detta projekt och bestämde mig då att jag ska ta en snabb intervju med skaparen av denna nyhet och slänga upp den här på podcasten så ni som är nyfikna och får veta mer om det här nya spännande projektet. Projektet som jag talar om är ju såklart nylanseringen av MUTANT. MUTANT år 0 av Fria Ligan. Men innan vi kastar oss in i den här spännande intervjun inspelad i en dragig korridor på Gothcon 2013 så vill jag just nämna Gothcon 2013 lite grann. Jag var som vanligt medarrangör för Bortoms arrangemang året till ära titulerat Skuggstaten. Jag spelade för 2 stycken hugade grupper och jag kan säga att jag är väldigt nöjd med årets konvent. Konventet i år var väldigt roligt. Jag spenderade tid med Mylingspel, de som har släppt Angard Bortom och som nu är på väg att försöka fanda och släppa en remake av Skuggornas Mästare. Jag spenderade ganska mycket tid i deras lilla butik i Spelmakarhörnan och det var väldigt trevligt. Jag träffade mycket folk. Jag träffade bland annat Christer Sundelin som var gäst i förra avsnittet. Jag träffade flera personer från Fria Ligan. Inköpen för i år bestod av det spännande nya rollspelet More Than Human som vi ämnar ha ett avsnitt om framöver. Skriven av Mikael Krankbergström som var gäst i Spelledarskolan. Jag köpte även den eminent kampanjen Noahs sista drag till Bortom skriven av Robert Jonsson. Det är en kampanj som har tagit ungefär 12 år att skapa, så precis som ett åldrat fint vin eller en åldrad ost så har den åldrats till perfekthet och nu är redo att släppas på världen. Om du tycker om skräckrollspel och skräckkampanjer så är det ett garanterat köp. Skaffa Noahs sista drag så fort du bara kan. Det är en av de bästa kampanjerna som har skrivits i min mening. Jag införskaffade även en radda med böcker till spelet Deadlands på den spännande Gothcon-aktionen i år. Sammanlagt 5 stycken böcker blev det och jag hoppas samla på mig lite fler. Deadlands är för övrigt ett spel som jag tycker att de som är intresserade av lite annorlunda western-rollspel verkligen bör se över. Men utan så mycket mer omsvep än så tycker jag att vi beger oss till den här ruggiga korridoren på Gothcon 2013 när jag har min intervju tillsammans med Thomas från Fria Ligan angående den spännande nyheten MUTANT år 0. Ja, då sitter vi här i en av korridorerna på Gothcon och med mig har jag Thomas Härenstam från Fria Ligan. Välkommen.
Tack, tack.
Nu blir det här en lite annorlunda intervju då den är gjord ganska on the fly och IRL här på Gothcon, men det får nog gå bra ändå.
Det tror jag säkert.
Så, har du haft ett roligt konvent hittills?
Ja, jättekul. Det har varit, vi har haft ett litet bord här och haft många kommit förbi och ställt frågor om om MUTANT och Coriolis och Svalbard och varandra spel. Men det är klart, mycket, mycket MUTANT-prat har det blivit. Det är kul.
Jo, har ni haft något arrangemang som ni har kört i år?
Ja, vi har haft två stycken egna arrangemang. Dels då spelet Morwale som också är vi planerar. Det har, spelas just nu tror jag.
Okej.
Okay. Och sen Coriolis arrangerar vi också. Här på konventet. Svavelvinter arrangeras men inte så att säga formellt av någon av oss, utan det är en annan förmåga som håller i det. Sen har vi varit inblandade i det förstås, men det är inte vårt arrangemang så att säga, rent formellt.
Har ni haft bra med deltagare på arrangemangen?
Ja, det tycker jag. Svavelvinter och Coriolis har det varit ett bra tryck. Morwale är lite färre, men det är ett spel som inte finns än och inte är så känt, så det är lite svårare att få upp ögonen för det.
Precis, Morwale är ju baserat på Peter Bergtings serietidning, är det väl?
Precis, böcker faktiskt.
Böcker till och med. Ja. Ja. Hur ser det ut på den fronten? När det spelet blir officiellt?
Just det, det är ganska långt gånget egentligen. Tanken var att det skulle komma här på vårkanten, och det kan det nog fortfarande göra. Vi hoppas på framåt försommaren. Det kan bli sensommaren istället också, vid höstkanten. Vi får se lite grann, det har mycket med när alla bilder blir klara och allt annat som det hänger på.
Ja, det låter trevligt. Men det stora nyheten nu är ju den bomb som ni bokstavligt talat släppte för 2 veckor sedan ungefär. Att ni skulle göra en ny version av MUTANT.
Just det. Jo, nej, det har ju blivit en del väckligt uppmärksamhet. Det är kul.
Ja. Det var en väldigt händelserik dag i Rollspel Sverige där. Först så släpper Riot Minds lös nästan allt material som har släppts i Drakar och Demoner, och sen släpps nyheter om MUTANT år 0 som det heter. Det var en väldigt händelserik dag för Rollspel Sverige.
Ja, det var lite lustigt det där. Vi hade tänkt så att säga gå ut med vår grej då kring mitt på dagen där. Jag tror det var en torsdag. Men så precis på morgonen samma dag så kom det här om Drakar och Demoner och Riot Minds, att alla de här pdf-erna släpptes. Så då sa vi att för att det inte ska bli för liksom, mycket på en gång så väntade vi några timmar, så framåt, vi sparade det till framåt kvällen där istället. Så, Men vi så att säga gick ut med våran grej då.
Ja, det var en liten spännande trailer som kom upp där. Jag klickade på den utan att veta vad det var för någonting. Och det var en väldigt spännande nyhet när man såg MUTANT-loggan komma upp.
Mm.
Så det var lite rysningar som kom där.
Ja, härligt.
Men redan av det informationen som har kommit ut, så det verkar bli en annorlunda version av MUTANT mot för vad det har varit tidigare. Det är inte en fortsättning på undergångsarvtagare direkt.
Nej, det är det ju inte. Och det är väl det vi har fått mycket frågor om och pratat mycket om här. Alltså det är ju ett spel som, det ska ju verkligen vara MUTANT. Det ska man ju inte ta miste på. Det är inte som att vi kommer att överge allt arv som finns och göra någonting helt annat. Det är inte meningen. Men det blir inte en fortsättning på undergångsarvtagare, utan det blir en annan typ av miljö. Om man ska gå tillbaka till tidigare versioner av MUTANT så skulle jag snarast likna det vid den första boxen eller i Reptilmännens klor, som är ett klassiskt äventyr som äventyrsspel släppte någonstans där med 85 någonstans. Alltså en lite mer, det är en mindre utvecklad, mindre civiliserad värld än den som sen beskrivs i undergångsarvtagare helt enkelt.
Ja, det är helt enkelt lite tillbaka till början av katastrofen eller efterdyningarna där.
Jo, det är ju närmare så att säga. Det har ju fortfarande gått en del tid, det är inte mitt i katastrofen så, men det är ju närmare den än vad undergångsarvtagare var.
Ja, det blir inte lika mycket fokus på stadsstater, bildningar och liknande som det var i just undergångsarvtagare.
Nej, inte riktigt. Alltså där, det är ett lite annat fokus. Där låg ju fokus mycket på det här. Jag menar, det var ju det. Den versionen handlar väldigt mycket om Pyrissamfundet och den politik som fanns med de andra länderna runt omkring och det här liksom politiska spelet. Det är inte riktigt det fokus som vi kommer ha, utan det här kommer mer handla om dels förstås lite kargare, att det är ren överlevnad, att det kommer vara en kamp om resurser på ett annat sätt, om patroner och mat och vatten. Tillsammans med och utforskning av zonen, är liksom att man utforskar den här nya världen, den är liksom inte känd, så det är en stor del av spelet handlar om det, att söka information om vad som har hänt, att hitta resurser, Det är liksom den ena delen. Och den andra delen är det här att man har sin bosättning som man sedan utvecklar, och kan, spelarna kan delta i utvecklandet och byggandet av den här nya världen och nya bosättningen, som man kan konkret bestämma vilka nya projekt som den här lilla bosättningen, folket, då ska ägna sig åt. Så att man, spelarna har möjlighet att styra i vilken riktning den nya världen ska gå.
Ja, det är alltså lite liknande tänket med Svavelvinter, att det finns olika plan av spel. Man har först karaktärsspelet och sen har man spelet med en bas. Lite grann, lite som skuggspelet där i Svavelvinter, att det ligger lager på lager.
Ja, lite så. Det är lite likt. Det är, skillnaden är väl att i det här fallet kommer det vara... det kommer vara lite enklare. Det kommer vara lite, skuggspelet är ju, fungerar i princip som ett, går att spela som ett brädspel i sig egentligen, om man vill. Vi har inte riktigt tänkt så i det här fallet. Vi vill generellt att om man jämför MUTANT med Svalvinter, så ska MUTANT vara lite rakare, lite enklare att komma igång med, och ha kanske var, så att säga, något mer rakt på sak, lite mer. Så att där har vi det här bygg, den delen som gäller att utforska eller utveckla den här bosättningen, den kommer vara ganska enkel rent regelmässigt. Det kommer inte vara ett stort system påbyggt om hur man, utan det kommer vara ganska enkla men tydliga val som spelarna kan vara med och påverka då, i vilken riktning den här nya samhället ska gå. Men tyngdpunkten ligger på rollspelandet, på själva, på karaktärerna, på rollpersonerna.
Ja, just basbyggen och liknande har ju funnits i spel som till exempel Pendragon, där man, om man är vasallriddare, har en egen manor som man har hand om. Eon har ju rippat det systemet till riddarboken, som man också har ett litet område man äger. Ars Magica har ju att man bygger sitt typ trollkarstorn eller vad det är för någonting. Och det kommande rollspelet Leviathan har ju att allting baseras runt att man äger en bas och sen möter världen utifrån den bas man har byggt. Så det fungerar ju i spel att ha olika delar, både karaktärsskapande och karaktärsspel, och ett spel om en plats eller om en organisation eller liknande.
Ja, jag tror att det är himla kul, för det skapar ett engagemang, tycker jag i alla fall, att man är med och väljer de här sakerna och påverkar hur världen ser ut, och sen spelar man i den. Då har man ett djupare intresse för settingen och för världen än om det är någonting som bara presenteras för en. Om man har varit med och bestämt hur det här samhället ska se ut och vad det ska finnas för saker, om de sen hotas av någonting, så blir det viktigare än om det är något som man inte har någon relation till och inte har varit med om att skapa från början.
Nej, precis. Så det kan ju bygga ett nytt engagemang. Men även karaktärsspelet ska vara lite annorlunda. Det skulle vara ett helt nytt regelsystem.
Ja, det stämmer. Det kommer inte vara, så att säga, någonting. Vi kommer inte använda något identiskt system som vi har i något annat spel. Och inte heller, det kommer inte heller vara BRP då, som tidigare versioner har varit. Utan det kommer vara ett nytt system. Men det kommer vara ganska... ska man säga? Mer rakare... Det kommer inte ha så mycket karaktärsmekanik, om man kallar det för det. Alltså som Svalvinter har mycket att man skriver sina övertygelser, sina erfarenheter, sin förbannelse och sådana saker. Och sen spelar man lite grann ut efter de parametrarna som man redan har satt. Och det där är en kul modell som funkar bra i Svalvinter. Men i MUTANT vill vi ha ett system som kanske är lite mer rakt på sak. Alltså det kommer vara lite... Lite traddigare, kan man säga, om man ska prata indie och tradd. Jag försöker undvika de termerna, för jag tycker de ofta leder tankarna fel. Vi vill helst liksom inte fastna i en eller andra follan. Men om man säger att det är förmodligen det kommer vara lite lättare att ta till sig om en Svalvinter om man inte har spelat liknande system tidigare, så är det ganska mycket att ta in. Det vill vi lite grann, det passar i Svalvinter, för jag tycker det är en sån, ett spel där det hör hemma. Men i MUTANT vill vi ha en lite lägre ingångströskel, ett lite rakare system.
Det är bara så lite mer fasta värden snarare än mer Burning Wheels-inspirerade drivkrafter.
Kan man säga, det kan man säga. En annan sak vi jobbar med också är i de fall när man ska välja vissa saker, så finns det en del färdiga alternativ att välja från. Man kan också hitta på något eget, men det finns också färdiga val. Allt ifrån namn till man har också välja några viktiga relationer man har. Så finns det färdiga listor bara utifrån vilken arketyp man har valt eller grundrollperson, så finns det ett antal val att göra. Eller så kan man hitta på något eget om man föredrar det, men det finns alltid någonting att, ett alternativ att välja om man inte känner att man kommer på något just då.
Ja. Och det skulle släppas i en box.
Mm.
Nästa.
Ja, det är meningen. Vi hoppas att det ska gå. Det är ju lite sådär, förstås en ekonomisk fråga, så det är bland annat därför vi startar den här crowdfundingen. Men målet är absolut att göra en box. Vi vill göra spel, alltså rollspel är ju kul att läsa också, och det ska det här också vara. Men i första hand vill vi göra ett spel att spela. Och det känns en box är liksom kul, det är liksom inbjudet i den, det ger den känslan. Och sen så är det roligt lite grann att, att göra någonting. Det är en liten blinkning tillbaka till kanske första utgången om tanten från 84 också då, eftersom det är 30 års på sätt och vis en slags jubileumsutgåva, och det är lite kul att ha en box igen.
Ja, en box inbjuder också lite till att man får känslan att precis som ett brädspel, här är ett färdigt spel, allting du behöver finns här i.
Ja.
Och det ger ju en annan sorts känsla mot för att bara köpa separat bok för separat bok.
Mm.
Men du nämnde den här crowdsourcingen som, ja, det är väl ingen underdrift att kalla det för en succé. Sist jag kollade var det över 40 000 som var pledgeat i den.
Ja, nej, det är ju väldigt kul att det har gått jättebra verkligen. Det har ju verkligen rullat på. Och det, vi visste ju verkligen inte. Det är det som var, man kan ju alltid diskutera om vi, liksom, vi satte väl målet på sätt och vis då. Ganska lågt. Det är ju inte så att om vi satte målet till 10 000 tror jag, och det bekostar ju inte alls så att säga produktionen av spelet, men vi kände samtidigt att vi inte sätta ett för högt mål, för vi visste inte alls vad det där skulle ge överhuvudtaget. Vi har ju inte någon slags resurser att göra någon slags marknadsundersökning eller någonting sånt, utan det var ju en ren gissning, och då tyckte vi att vi tar hellre ett mål som vi liksom är hyfsat trygga med att vi kan nå upp till än att ta i för mycket. Men det är ju efter en dryg vecka nu då, så har vi ju gått om det där målet flera gånger om, och det är ju otroligt kul. Men vi hoppas att det rullar på lite till, för att det är fortfarande så att vi är långt ifrån så att säga täckt de produktionskostnader som kommer vara för tryck och illustrationer och royalties och annat, så att du får gärna fortsätta den här takten, det vore superkul.
Jo, ni hade väldigt roliga belöningar också. Jag gillade belöningen som var på den högsta nivån, att man fick vara med i spelet som målad mutant.
Ja, det var ju lite grann, vi tänkte ja, men det var roligt att ha någon sån där högsta nivå, men vi var väldigt osäkra på att någon skulle haka på den. Men jag tror att det är över 10 nu.
Ja.
Och det är kul, det ställer vissa sådär frågor som vi måste lösa, nämligen att det är ett antal illustrationer som ska göras och som dessutom måste då få plats i spelet, för det har vi ju lovat, så nu ska vi ju, tänker vi ju leva upp till det. Men det är ju på ett sätt och vis ett lyxproblem, för att det är så många som har valt att stödja på den här nivån, det är ju jättekul.
Jo, det är ju ett väldigt roligt initiativ, just för att då får man verkligen sätta sin prägel på det man har gett pengar till.
Ja,
också.
Ja visst.
Och sen så var det att man skulle bara börja att kunna spela som muterad människa, sen skulle övriga klassiska mutantraser komma senare. Stämmer det?
Ja, det är så vi har tänkt. Och det där är det som vi kanske har fått mest frågor och mest kritik för, om man säger så, på forum och så hittills. Och det är ju fullt förståeligt. Alltså förklaringen till varför vi har tänkt så är att den här världen som det här spelet utspelar sig i är så att säga i ett tidigare skede, innan de här olika sorterna, de här olika klasserna har blandats med varann, innan robotar och mutanter och människor och muterade djur har liksom bildat en gemensam soppa, utan de har ju olika ursprung alla de här klasserna, de kommer ju från olika, så var det ju redan i tidigare utgåvor, finns det ju en del om detta, och eftersom det här spelet handlar mycket om hur de här, om de här klassernas ursprung, var de kommer ifrån och vart de är på väg, så känns det naturligt att börja tydligare i en, med en av dem och följa den, och sen ge de andra klasserna samma behandling, att gå in lite mer på djupet, fast då göra det i modulform. Så att den första boxen då, som det är tänkt, kommer så att säga fokusera på de muterade människorna. Spelet heter ju trots allt Mutant. Det känns ju som en rimlig startpunkt. Det, och så att säga, deras öde, det är deras Då kan man gå in lite mer på djupet om vad är det, även regelmässigt, settingmässigt, vad är det att vara mutant? Vilka utmaningar ställs de inför? Var kommer de ifrån? Och sen då, i den första modulen är tänkt att vara om de muterade djuren, för det är ju den andra delen som är så väldigt så här, ikonisk mutant. Men de har så att säga ett annat ursprung. Finns ju redan en del om det i tidigare utgåvor, som sagt. Och då vill vi göra så att säga, en liknande behandling, det kommer finnas med en slags kort eller en kampanj eller en kampanjram om de muterade djuren, hur de, var de kommer ifrån och vad de har för mål. Och tanken är att de här kampanjerna, och sen kommer vi ha en liknande modul om robotar, och att de alla ska lite grann mynna ut i att de här klasserna möts, och att när man så att säga har det slutar med, eller liksom mynnar ut i att alla klasserna finns som spelbara klasser och i samma liksom samma område, och att man så att säga landar någonstans i det som vi kanske alla känner igen, den här mixen, men man får liksom så att säga vara med om att skapa den, eller vara med om den resan. Och därför vill vi börja lite grann med en klass i taget. Och även, det kommer även vara regelmässigt vissa skillnader, då kan man liksom gå in lite mer på djupet på det mellan de olika klasserna som känns olika att spela. Att det inte bara är en muterat djur igen, en mutant med djur, ja, huvud och päls, utan att det faktiskt även regelmässigt fungerar lite på ett annat sätt att spela ett muterat djur mot att spela en muterad människa, och en robot fungerar på ytterligare ett annat sätt lite grann. Så det är så vi har resonerat, men det bygger ju på, som många har påpekat, att det får inte dröja för länge mellan de här modulerna, för att det kan inte vara så att första spelet kommer och sen får man vänta jättelänge på de andra, utan det där, om det ska funka måste de ju komma i hyfsat hög takt då, och det är ju målet att det ska göra också.
Jo, det där med att vänta på moduler, det har jag väldigt mycket erfarenhet av. Jag väntar fortfarande på att Neo Games ska släppa nya delen i Sylfens Vredes-kampanjen.
Mm.
Jag har väntat i typ 3 år nu på den.
Ja. Nej, och det är ju lite svårt förstås. Det är ju, så gäller väl oss alla som gör spel, att vi gör det ju alla på fritiden. Och det bygger på att man har tid över och ork och liksom även resurser i form av pengar att trycka och så, allt sånt där, och det kan vara svårt att hålla deadlines sådär, men det vad vi vill försöka göra för att undvika att kanske liksom hamna i det där läget är att vårt mål är att ha helst båda de två första modulerna i princip färdigskrivna innan första spelet och grundboxen kommer ut, så att redan då ska vi ha väldigt mycket gjort och helst en hel del av illustrationer och sånt färdigt, så att det inte är det handlar, så att vi har kommit en bra bit i processen redan, så att vi inte börjar om från noll när vi släpper det första, att det då ska börja jobba på modul 1, för då finns just risken att man inte, att det tar längre tid än man har tänkt och allting drar ut på tiden, så vi vill försöka göra så mycket som möjligt. Jag håller väl egentligen på nu och skissar på modul 1. Jag kommer nog inte skriva den alldeles själv, det är inte meningen, men jag kommer väl ha en liksom någon slags övergripande roll där. Så jag sitter rätt mycket nu och funderar på den modulen egentligen om dagarna.
Ja. På tal om just muterade djur, får man ställa frågan om det kommer finnas rubbitar och barbarer med?
Ja, du. Rubbitar, vi har faktiskt pratat lite om det hit och dit. Jag kan inte säga, vi har inte, det är inte helt bestämt än. Och sådär. Ja, barbarer har vi faktiskt inte ens pratat om, ärligt talat. Det får vi se. Det är ingenting jag riktigt har bestämt. Alltså en sak som vi kanske vill göra är att kanske inte ha... för att ge de här muterade djuren alltså de lite mer, ja, att man ändå, ja, vad ska man säga, alltså vi kanske undviker det här att det är en enorm uppsjö av olika arter av allt ifrån från fåglar till att den här lite ja, det kan lätt bli kännas lite Disneyartat. Vi har en tanke på att kanske ha ett begränsat antal stammar av olika arter som är. Och hur många de ska vara har vi inte heller bestämt, men där man då i varje fall i huvudsak, sen kan det alltid finnas fler stammar som man inte har stött på än och så, men att det ändå är grunden är att det finns ett begränsat antal stammar arter som man då kan spela och som då är, beskrivs närmare hur det, liksom, vad det är som kännetecknar den här arten som spelar figur. Att det inte är att man tar precis vilket djur som helst, utan att det spelar roll vilket djur man väljer att spela.
Jo, det låter intressant. Men jag ska ändå lägga in ett önskemål som ett fan, att ni får jättegärna ha med näbbdjur som är världens häftigaste djur.
Okej, okay, ja, jag ska se vad jag kan göra.
Mm. Ja, men just som du sa, att släppa ett spel i olika nivåer, att släppa olika karaktärsorter och liknande, det finns ju ett liknande system som Fantasy Flight Games använder i sin Warhammer 40,000 kampanjvärld, där det finns Rogue Trader, det finns Death Watch, det finns Only War, som alla utspelar sig med samma regelsystem inom samma värld, men man fokuserar på olika saker. Only War är att de är, då är det rent krig hela vägen. Rogue Trader är det mer handel och övertagande av planeter och så vidare. Men det ändå binds ihop av en gemensam story, ett gemensamt regelsystem, och att varje karaktär har olika powernivåer. Beroende på vad man spelar så har man olika makt. Så det är ett system som fungerar och faktiskt fungerar ganska bra om man inte vill köpa ett spel som är heltäckande från början. Mm. Så det är ett väldigt bra fungerande system.
Ja, nej, det finns ju exempel på liknande upplägg. Det här är ju ett bra sånt exempel. Det vi vill undvika är förstås att man känner, när man skaffar spelet, grundspelet, att det inte är komplett eller så. Att man så att säga måste vänta in alla moduler innan man ens kan börja spela. Det vill vi ju, så ska det ju inte kännas. Så att det behöver vi ju så att säga tänka på och jobba med, så att det känns som ett komplett spel. Mm. Från start, och att nästa del blir liksom ett, också ett slags komplett spel, fast i en annan, lite annat perspektiv. Så att,
jo, precis. Mycket av fokuset borde ju ligga på att få ett spelbart spel från början. Nu är jag en av arrangörerna för rollspelet Bortom, men ändå en av problemen som har varit just med Bortom, att grundregelboken kan man inte få ut så mycket rollspel av, utan det är modulerna senare som sätter världen och gör att det blir spelbart. Och det har varit ett av problemen med just Bortom, att köper man grundboken så har man ett grundsystem och regler och allting sånt och en världsbeskrivning, men man har inte så mycket att göra någonting av. Det ska vara mycket, det uppskattas som det är plug and play, att här har du allting du behöver, du behöver inte vänta flera månader på nästa modul för att kunna köra.
Mm. Nej, men jag håller med, det tycker jag absolut, lite sådär vi resonerar, att spelen, vi gillar spel själva och vill gärna göra sådana spel som man verkligen kan plocka upp och köra igång. Man ska ha, i princip ha allt som behövs ska finnas där, och det ska finnas en ganska tydlig enkel väg in i spelet, att man ska förstå ganska direkt vad det är, vad gör man i det här spelet, vem spelar man och varför, att det finns ett tydligt, ja men ett, man ska kunna dra igång ganska snabbt och allt ska finnas på plats liksom, från början.
Jo, men det låter ju som en trevlig inställning att ta. Har du några andra nyheter från Fria Ligan? Vad som händer i stort?
Oj, ja, det händer ju en del då. Mutant kommer ju rulla på, men det kommer ju först. Vårt mål är väl att kunna, förhoppningsvis om ett år här på Gothcon, och kunna stå med det då. Det är målet. Men det kommer ju vara en process. Det kommer ju hända saker här under våren och under hösten. Vi kommer ha ett särskilt forum för det. Vi kommer ha kanske olika former av tävlingar vi pratat om. Man kan så att säga föreslå kanske zonmonster eller andra saker och sådär. Så vi försöker liksom ha en del idéer kring det. Men sen, helt bortsett från Mutant, så är det ju en hel del annat som händer också. Först närmast är väl under våren här dels en modul till Svavelvinter som heter Lojalisternas tid, som Erik Granström har skrivit i grunden för. Vi har en annan skribent inkopplad också som bygger på lite, men det är Eriks grund och den knyter väldigt mycket an till romanerna. Det blir en slags, på sätt och vis spinner den vidare från Slaktade små, den senaste romanen, tar upp trådar därifrån och har också en hel del karaktärer och personer som kommer finnas i nästa roman som inte har något namn än, men är ganska långt gånga om jag har förstått det hela rätt. Så det är kul. Den ser jag väldigt fram emot. Vi håller på att testspela den då inom i Fria Ligan själva. Så det är det vi spelar för ögonblicket. Den ser jag fram emot.
Mm.
Och sen till Coriolis kommer Adams Ravin, en modul som också är ganska långt gången. Så de ska komma under våren.
kommer den då komma till gamla Coriolis-systemet eller till nya?
Ja, den kommer komma till gamla, för den är så att säga färdig, och det blir då den sista modulen till det gamla systemet. För sen då till hösten är det tänkt att nya Coriolis ska komma. Det är inte jag själv i första hand som håller på med det, utan det är Kosta och Nils som sitter med det där. Och det blir ett nytt regelverk, och det blir också då del ett av den här kampanjen Ikonernas nåd, som tanken är att de två ska släppa samtidigt i höst någon gång. Vi har inte ens sagt något datum eller exakt tidpunkt, men det. Så det där kommer ju att bli jättekul att se det ta form också.
Sen var det ju spelet om More Whale.
Just det, som om det inte vore nog grejer på gång, så har vi det More Whale-spelet också. Och det är ju så att säga, det blir ju ett fantasy-spel, men ändå ganska annorlunda från Svavelvinter. Det är ju väldigt, det är ju tänkt för så att säga, inte bara nybörjare, men det ska funka för nybörjare. Det ska kunna, även folk som har spelat länge ska ju förhoppningsvis kunna hitta saker och gilla i More Whale. Men det är gjort för att vara lätt, väldigt lätt att starta med, lättare än något av de andra spelen egentligen, och ha ganska tydlig struktur och ganska lätt regelsystem, och var liksom kunna, om man inte har spelat förr, om man spelar med yngre spelare eller spelare som inte har spelat någonting annat, det ska vara liksom lätt att förklara, lätt att komma igång med, och liksom kunna locka in förhoppningsvis nya spelare till hela rollspelshobbyn. EU, så att säga, lite av målet med just det spelet.
Ja, det låter ju som det är ett trevligt spel som vi kan se fram emot.
Mm.
Och med det så tänkte jag tacka dig för att du tog dig tid här att sitta i en kall korridor och lyssna och spela in en liten podcast här på min iPhone med en liten mikrofon på.
Ja, det var jättekul.
Ja,
tack.
Tack så mycket.
Och med det så tackar jag att ni har lyssnat på detta improviserade och spontana avsnitt av Rollspelsklubben, där vi diskuterade Mutant År 0, det nya spännande projektet från Fria Ligan tillsammans med Thomas Härenstam från Ligan. Jag kommer skicka med länken till Funded by Me där ni kan bidra med pengar till detta projekt. Jag har bidragit med mina pengar. Jag hoppas att ni bidrar med era. Så kan vi se till att det här blir en riktig milstolpe inom svensk rollspelshistoria. Innan jag lämnar er så vill jag som vanligt påpeka att denna podcast är licensierad under en Creative Commons-licens. Vilket betyder att ni utan större problem kan kopiera, remixa och dela denna podcast så mycket ni vill. Så länge ni hänvisar till att det är jag som har skapat den och att den inte används i kommersiellt syfte. Musik i avsnittet kommer som vanligt, om inte annat ses, ifrån Music Alley som finns på music.mevio.com. Vill ni kontakta mig så når ni mig på jon.jonsson@icarusdream.se eller lämna en kommentar på icarusdream.se eller gå in på iTunes och lämna en femstjärnig recension och skriva att ni tycker att den här podcasten är riktigt, riktigt bra. Men jag kan tänka mig att ni kan skriva att den är riktigt, riktigt bra och även sätta in en 4 bara. Tills vi möts nästa gång, se upp för troll och kom ihåg, spela roligt. Hej då!